Du lyssnar på En mördares hämnd av Mikael Evestedt, uppläst av mig, Sofia Berntsson. 1. För Anna Tysk var det uppenbart att ett straff hade fler än en dimension. Å ena sidan det juridiskt formulerade och noggrant avvägda, där alla stod lika inför lagen, där staten dömde förövare till böter eller frihetsberövande. Den andra dimensionen var svårare att definiera. Den grundade sig helt och hållet på offrets subjektiva uppfattning och behov av att utkräva hämnd bortom de juridiska straffsatser som lagen fastslog. Anna ansåg att det fanns oförrätter som inget rättsväsende i världen rådde på, där rättvisa inte kunde skipas på annat sätt än att man som offer avgjorde hämnden själv, dess form och proportioner. Det var därför hon till slut hade bestämt sig för att inte säga något, inte överlämna domen till det offentliga rättsväsendet. Hon ville formulera och utmäta hämnden själv efter egna mått och principer. Inget annat straff skulle kunna få det som molade i henne att försvinna, det smutsiga och såriga längst därinne. Anna kunde inte formulera det i ord för sig själv. Det var mer som en oåterkallig kraft som förr eller senare skulle behöva neutraliseras. Övergreppen hade varit råa, pågått under flera år. Aldrig någonsin hade de övervägt vad det gjorde med henne och hur det skulle komma att påverka henne genom resten av livet. De hade bara tagit sitt, det som de ville ha. Man tror att man ska glömma med åren, att minnena ska upplösas, vittra sönder och försvinna vart efter. Men det är inte sant. Man har inte glömt. Minnesbilderna, förnimmelser av lukter och ljud hade hon konsekvent försökt att förtränga genom åren. Tryckt undan minsta fragment av vad som hade hänt på gården i Norby. Begravt allt på ett mörkt ställe djupt inom sig. Nu hade omständigheterna gjort att korta sekvenser av minnen sakta började sippra fram ur de mörka hålorna genom sprickor i den mur som hon hade byggt mellan sig själv och det förflutna. Två. Pappersversionen av Mora tidning utkom 3 dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Anna hade för ovanlighetens skull köpt ett pappersexemplar av måndagens utgåva på väg hem från polisstationen i Mora. Mest för att försäkra sig om att hon inte missade något, att inga detaljer skulle gå henne förbi. På mitt uppslaget hade en av tidningens mest erfarna journalister, Laila Björk, sammanfattat de gamla brottsfall som fortfarande saknade känd gärningsperson och som valts ut av ledningen för polisområdet Dalarna. Uppslaget var uppdelat i 3 kolumner, en för varje fall. Högst upp hade Laila gett varje olöst fall ett namn. Under rubriken fanns en bild för vart och ett av fallen. Texten beskrev i korta ordalag vad som hade hänt och vad den tidigare utredningen kommit fram till. En mer utförlig redogörelse för fallen utlovades under sommaren. Nya mittuppslag, ett för varje fall, där Laila skulle djupdyka i det utredningsmaterial som existerade och var offentlig handling. Norbyfallet. Rubriken var enkel, rakt på sak. Norby var ett glest befolkat område på Sollröns norra spets. Allra längst ut, som på en halvö, låg det som fanns kvar av en gammal grisgård. Bilden föreställde 2 män som höll varsin arm om varandra. Anna hade svårt att möta deras blickar, trots att de bara bestod av papper och trycksvärta. Deras smala, bruna ögon fick det fortfarande att dra ihop sig i bröstkorgen. Pulsen steg och andningen blev snabbt mer ytlig. På bilden var de ovårdade, hade långt, flottigt hår och yvig skäggväxt. När fotografiet togs var de antagligen i 40-årsåldern. De var bröder och drev gården tillsammans efter att deras pappa omkommit i en svår bilolycka på väg mot Stockholm. Anna ångrade att hon låtit sig övertalas varje gång hon såg katten. Men hon hade inte haft mycket att sätta emot när barnen och Björn bönat och bett om att de skulle skaffa ett husdjur. En leopard.